Hösten 1913 steg Rudolf Diesel ombord på en färja mellan Belgien och England. Han gick till sin hytt på kvällen och sen sågs han aldrig mer.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukotiki.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Det finns uppfinningar som historieböckerna lyfter upp och viker ut. Och så finns det uppfinningar som gömmer sig i bakgrunden och bara bär hela världen utan att vi märker det. Det här avsnittet handlar om en sån uppfinning. En motor som inte ser mycket ut för världen. Den har inga racingränder, inga krommade avgasrör. Den ber inte om uppmärksamhet. Den bara arbetar outtröttligt. Och hyfsat tyst till och med, nu för tiden åtminstone. Och om den skulle försvinna imorgon, då skulle vår civilisation försvinna också. Nästan oundvikligen i allt kaos som följer. Jag pratar förstås om dieselmotorn. Just den, ja. Den där motorn som många av oss kanske mest förknippar med rostiga paketbilar och rykande gamla taximärsor från 80-talet. Men dieselmotorn är någonting annat. Mycket större. Och förlåt nu så mycket, jag vet att man ska snacka om el och vete och så vidare just nu, men dieselmotorn har inte försvunnit. Den har bara fallit i skymundan, bara för att persontrafiken mer eller mindre har bannlyst den de senaste 10 åren. Och idag ska vi prata om varför vi inte kan begrava dieseln riktigt ännu. Långt ifrån faktiskt. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vissa säger att det är pengar som får världen att gå runt.
Money makes the world go around, the world go around, the world.
Andra menar att kärlek är allt vi behöver i livet. Och så säger vissa att ingenting är viktigt utom segling.
Inget utom segling är nödvändigt.
Nå jo, visserligen finns det ju helt goda poänger där, men grejen är att civilisationer inte hålls ihop av aforismer. De hålls ihop av arbete. Nej, det här är inte ett politiskt manifest. Jag menar arbetarnas rättigheter i all ära. Men nu snackar vi om arbete i fysikens mening. Fysiken definierar arbete som den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft. Joule, så kallas enheten för arbete, men också för energi. Arbete och energi är fysikaliskt samma sak i olika sammanhang. En joule definieras alltså som
det arbete som utförs när en kraft på en newton förflyttar ett föremål en meter.
Det vill säga, på ren svenska, arbete är att flytta prylar från plats A till plats B. Jag menar, det är ju det som allting har kretsat kring, allt från den här pyramiderna byggdes till att Micke skulle flytta och du hade lovat hjälpa med att konka soffan. prylar som flyttas. Vi utför fysikaliskt arbete varje gång vi transporterar någonting, bygger någonting, kördar, bryter malm, fraktar varor över haven, muddrar en hamn eller lägger räls. Eller, jo visst, när vi flyttar elektroner från ett ställe till ett annat genom att, säg nu, knacka på tangenter. Mitt eget huvudsakliga arbete. Och sedan slutet av 1800-talet har en enskild maskin gjort en groteskt stor del av allt arbete. Och det är dieselmotorn. Det är nästan komiskt hur lite vi pratar om den, trots det här. Till och med mitt skrivbordsarbete skulle alltså vara helt omöjligt utan dieselmotorn. Flera dieselmotorer de facto. Också om elektriciteten som driver min laptop mer sannolikt kommer från en vindsnurra någonstans än från en dieselgenerator. Den här datorn jag skriver med just nu har ändå fraktats långa vägar tvärs över hela världen med en mängd olika fordon som, vågar jag slå vad, drevs av dieselmotorer. Inte minst då det jättelika fraktfartyget som drevs hit hela vägen från Kina av en av världens största dieselmotorer. En maskin stor som ett höghus med cylindrar som du kan krypa in i. Sannolikt en motor av märket Wärtsilä. Och mineralerna som min laptop och skärmen framför mig och all min utrustning består av, de har körts upp ur gruvan med gruvlastbilar på 300 ton och fraktats med långtradare och lokomotiv, alla med stora mullrande dieselmotorer under plåten. Men hej, varför stanna där? Maten jag åt till frukost, skördetröskor, traktorer, kylkedjor. Nästan allt jag ser omkring mig är ett dieselprojekt. Bor det här? Skogsmaskiner fällde träden. Brum, brum, brum. Väggarna här. Betong som har fraktats av lastbilar. Brum, 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 brum. Dieselmotorn, oavsett om vi vill det eller inte, är civilisationens hjärtmuskel. Och om det hjärtat stannar, tja, då blir det tänka på, som finnen säger. Grejen är alltså den att också om du och jag kan bryta vårt beroende av bensinmotorn. Jag kör själv med en laddhybrid numera, så jag är väl sådär 80% där. Så blir det mycket svårare att bryta vårt problematiska beroende av dieselmotorn. Men innan vi tar en närmare titt på det här, låt oss ta en liten omväg via historien. Blickarna vänds nu mot Rudolf Diesel, en tysk ingenjör med ett temperament som en tryckkokare. Rudolf Diesel föddes i Paris 1858 som son till tyska föräldrar. Och han var, åtminstone var han nu inte någon självsäker industrigigant. Tvärtom, han var periodvis djupt deprimerad, sjuklig, ständigt jagad av skulder och pressad av sina egna skyhöga ambitioner. Han drevs av en nästan smärtsam vilja att förändra världen, inte för ära utan för rättvisa. Som ingenjör var Rudolf Diesel djupt skolad i termodynamikens hårda lagar. Han visste exakt hur snålt naturen delar ut sin energi. När han studerade ångmaskinerna som drev hans samtid insåg han någonting som måste ha gjort honom ursinnig. Upp till 9/10 av energin i bränslet gick rakt ut i luften som värme, helt bortkastad. Det var som att elda pengar, liksom. Och det var just den här insikten som drev Rudolf Diesel. Hans livsprojekt blev att tämja förlusterna, att pressa fram en motor som på riktigt tog tillvara på kraften. Högre verkningsgrad, med andra ord, var vad han jagade. Diesel utgick från Nikolaus August Ottos fyrtaktsmotor. Bensinmotorn som vid det här laget hade funnits i ett par årtionden. Han lånade den mekaniska grunden, kolv, V-axel, ventiler, men rev ut själva hjärtat och byggde en ny, inom citat, blodcirkulation. Där Otto använde gnista använde Diesel värme. Där Otto blandade luft och bränsle separerade Diesel dem. Det var samma rörelse, men en helt annan idé om hur kraften byggs upp i motorn. Ottos bensinmotor kräver en heterogen blandning, alltså den måste blanda bränsle och luft perfekt i hela cylindern för att kunna fungera. När tändstiftet sen ger sin gnista, då sker förbränningen snabbt, bokstavligen explosionsartat. Det här ger höga varvtal, men kraften kommer som snabba knuffar. Perfekt för Formel 1, mindre perfekt för traktorn. För dieseln, den arbetar helt annorlunda. Den pressar ihop luften i cylindern. Obs, ren luft, inget bränsle ännu. Med ett förhållande på kanske 16:1 eller 18:1, ibland ännu mer. Ett enormt tryck, med andra ord. Det är som att pressa in hela ditt sovrum i en skoask. Luften blir då het, flera hundra grader. Och först då, i exakt rätt ögonblick, sprutas bränslet in och antänds av hettan. Och då brinner det inte i ett enda snabbt ögonblick, utan stegvis, kontrollerat, medan kolvändren är på väg ner. Istället för en kort smäll får man alltså ett långt, tungt tryck genom hela arbetsrörelsen. Det är som skillnaden mellan att sparka in en dörr i en smäll och att långsamt trycka upp den med hela kroppen. Samma energimängd som i bensinmotorn kan vara inblandad, men sättet den levereras på är helt olika. Det är det här arbetssättet som gör att dieselmotorer inte är byggda för att skrika på höga varv. De är byggda för att dra. För att frakta 60 ton grus upp för en backe. För att med lugn självklarhet vrida runt världen. Hur som helst, Diesels snilleblixt gjorde motorn både mindre, lättare och betydligt effektivare än samtidens ångmaskiner. Dieselmotorn nådde en verkningsgrad som låg omkring 75% över ångmaskinens teoretiska max. Dieselmotorn visade sig också vara cirka 30% effektivare än bensinmotorn, tack vare högre temperaturer och kraftigare expansion i cylindern. Konstruktionen med kompressionständning istället för tändstift innebar också att dieselmotorn kunde drivas på diverse bränslen som du nu råkade ha i knutarna, Inte bara petroleum. Jordnötsolja hörde till de bränslen som diesel testade framgångsrikt. Allt med den idealistiska baktanken att motorn skulle demokratisera arbetet. Och mellan 1893 och 1897 fick diesel stöd att utveckla sin idé vid maskinenfabrik Augsburg, bland annat med ekonomisk hjälp från Krupp-koncernen. Den första fullt fungerande dieselmotorn, Motag 250-400, testades officiellt år 1897. Det var en encylindrig fyrtaktsmotor på 25 hästkrafter och den blev en omedelbar succé. Patentintäkterna gjorde diesel förmögen och motorn räknas som en revolution i motorteknikens historia. Det här originalet finns idag på Tekniska museet i München. Jag har faktiskt sett den själv. Diesel tog också patent på sin uppfinning i flera länder, bland annat i USA. Men framgången hann ifatt honom snabbare än han själv klarade av. När dieselmotorn blev en kommersiell megasuccé drogs Rudolf Diesel in i all världens patentbråk, rättsprocesser och ekonomisk stress. Han började dessutom misstänka att starka industriintressen försökte ta kontroll över hans uppfinning. Hösten 1913 steg Rudolf Diesel ombord på en färja mellan Belgien och England. Han gick till sin hytt på kvällen och sen sågs han aldrig mer. På morgonen var sängen bäddad, pyjamasen låg prydligt vikt. Några dagar senare flöt hans hatt upp på havet. Om han tog sitt liv, mördades eller föll över bord av misstag, det vet vi än idag inte. Det som däremot är alldeles säkert är det här. Hans motor överlevde honom. Och den kom att forma hela den industriella epoken, mer än nästan någon annan enskild uppfinning. Och demokratiseringen av kraften då? Nåja, i liten skala åtminstone. Det här minns jag att min morfar talade om när jag var barn och en gammal trålare dunkade förbi oss i Ingohamn. Du kan i princip köra en gammal kultändare på härsket margarin, sade morfar. De där sakerna, de är inte så noga. Men skattemyndigheterna är ju det däremot så. Tja. Här har vi ju förresten en stor fet ironi. Diesel ville göra motorn tillgänglig för alla och öka på mångfalden inom energisektorn. Men den blev startskottet till ett av de mest oljeberoende samhällssystemen och en av de värsta ekonomiska monokulturerna som världen har sett. Men det är ju inte Rudolf Diesels fel. Och det förändrar inte det faktum att dieselmotorn är helt genialisk i all sin enkelhet. Jag har själv skruvat isär en dieselmotor och tillbaka ihop igen. Den som sitter i vår segelbåt. Eller den förra faktiskt. No, jo. Dieselmotorn är en fascinerande pryl på många sätt och vis. Kanske just för att den inte behöver någon elektronik. Ingen tändgnista krävs för att den ska vakna till liv. Faktum är att om du startar en dieselmotor så kan det hända att du inte kan få stopp på den om den elektriska stoppsolenoiden är trasig eller någonting. Det har hänt mig. tog mig en stund att hitta på hur man stryper bränsleflödet innan jag fick motorn att stanna. Du kan med andra ord inte vrida av tändningsnyckeln, för det finns ingen elektrisk tändning. En sak som ofta överraskar folk är att dieselolja inte alls är särskilt lättantändligt. Tvärtom faktiskt. Om du släpper en tändsticka i en skål med dieselolja så då slocknar den helt enkelt. Och just därför älskar seglarna dieseln, medan de alltid har ratat bensinmotorer. Ingen vill ha stora tankar fulla med explosivt bensin som ångar under kojen. Bensin avger alltså antändbara ångor redan vid minus 40 grader Celsius. Ett maskinrum fullt med bensinångor ombord på en båt, det är som en enda stor cylinder som bara väntar på en gnista från tändstiftet. Så nej tack, inte i min båt åtminstone. Dieseloljan däremot, den har en väldigt hög flampunkt, runt 50, ibland ända upp till 90 grader Celsius. Diesel självan tänder med andra ord aldrig i rumstemperatur, eller lite varmare till och med. Inga brandfarliga ångor där att oroa sig för. Och det fascinerande här är ju det att dieselmotorn fungerar just för att bränslet inte är lättantändligt. Om diesel vore lika flyktigt som bensin skulle det vara fullständigt omöjligt. Bränslet skulle tända för tidigt och slå motorn sönder och samman. Så att diesel är trögt, stabilt och svårantändligt, det är inte ett problem. Det är en förutsättning. Det är det som gör att dieselmotorn kan arbeta med sina enorma krafter utan att falla isär. Men dieselmotorn har framförallt en sak som elmotorn inte kan tävla med på länge ännu. Jämfört med batteripaketet i elbilen är en tank full med dieselolja helt löjligt energirik. Ett kilo diesel innehåller 45 megajoule energi. Det räcker till för att koka omkring 136 liter vatten. Ett kilo litiumjonbatteri i en elbil innehåller runt 0,9 megajoule energi. Med det kokar du 2,5 liter vatten. Jag menar, det är ju inte ens i samma postnummer. Det betyder att diesel har ungefär 50 gånger högre energitäthet än batteriet i en elbil. Det är som att jämföra en termos med en hel varmvattenberedare. Litiumjonbatterier är fantastiska på mycket, men att lagra energi är dessvärre inte en av deras superkrafter. Men vänta nu, skulle vi inte bli utsläppsfria? Nå, självklart ska vi det. Men här händer någonting märkligt i debatten. Vi fokuserar nästan maniskt på personbilarna. Elbilar, laddpunkter, räckviddsångest. Allt det där som vi har varit besatta av sedan Volkswagens, inom citat, Dieselgate-skandal 2015. Den som ledde till att dieseln hamnade ute i kylan och EU beslöt om en brutal och tvär elektrifiering av bilparken. Men grejen är alltså att personbilarna står för en pytteliten del av utsläppen jämfört med de tunga grabbarna. Lastbilstransporten, sjöfarten, jordbruket, skogsbruket, byggmaskinerna, gruvdriften och militärens trupptransporter. Gissa vad en passi drivs med. Inte pedaler i alla fall, den saken är klar. Men visst, om elmotorn får en chans så tar den ju mer än gärna över det tunga lyftandet också. Och den är så kapabel till det. En elmotor är helt galet råstark. Den har ett vridmoment som får den mest brutala dieselmotor att rådna av skam. Och elmotorn levererar sin kraft ända från nollvarv och uppåt. Men det är inte bara upp till själva elmotorn. Problemet här är som sagt batterierna. Litiumjonbatteriernas låga energitäthet betyder att en batteridriven grävmaskin måste vara fullständigt packad med batterier. Och dessutom laddas i 8 timmar eller mer med megawattkablar. Det här fungerar ju till exempel för bussar i stadstrafik. Men i skogen, på en byggplats, i en gruva, nix. Inte heller i oceangående fraktfartyg. Så vilka alternativ har då den tunga transportsektorn och sjöfarten? Vete kanske. Du bränner vete, bara vanlig vattenånga i avgaserna. På pappret ser det snyggt ut. 120 megajoule per kilo har vete. Inte illa. Men problemet här är att veteatomen är den minsta och lättaste i hela universum. Vetgas är tunt som tusan. Per liter har vete 0,01 megajoule. Så du måste komprimera vete till hårresande 700 bar med tankar som tar upp mer utrymme än lasten du vill frakta. Och ska vi vara ärliga, vilken sjöman vill tillbringa veckor ombord på ett fartyg med enorma vetetankar under fötterna? Man kan ju då lika gärna döpa fartyget till MS Hindenburg. Okej, men vad annat har vi kvar då? CNG och LPG kanske. CN vadå? LP vad för någonting? Jo, komprimerad naturgas och flytande naturgas. Och ja, i och för sig lite renare än diesel är det ju, men fortfarande fossilt och skalbarheten är begränsad. Naturgas kräver alltså tändstift, precis som bensin. Det är därför som gasmotorer nästan alltid arbetar enligt Ottos gnistprincip, inte diesels kompressionsprincip. Så alla de nuvarande stora fartygsdieslarna med mera skulle behöva lyftas ut och ersättas med ännu större Otto-motorer. Och då återstår inte många alternativ. Biodiesel är ju i princip det bästa realistiska alternativet. Men skulle vi driva alla världens tunga dieselmotorer på biodiesel skulle jorden behöva konverteras till en plantageplanet. Vi skulle tränga undan matproduktion, ekosystem, i princip allt annat som växer för att tillverka biodiesel. Så biodiesel är bra i små doser. Som morfar sa det, du kan köra din gamla kultändare på härsket margarin om så krävs. Eller åtminstone på gammal frityrolja. Men det här blir lite omöjligt i stor skala. På industriell nivå. Men hej, seglen då? De har ju drivit världshandeln i århundraden. Kanske de kan göra det igen. Och jo, efter 200 år av ånga, kol, olja och diesel verkar seglet långsamt men envist resa sig ur historieböckerna igen. Men låt oss vara tydliga direkt här. Det handlar inte om en romantisk återgång till klipperfartyg och fulla segel över Atlanten. Dagens segel är inte tyg. Det är stål, kolfiber och datorstyrda vingar. Upp till 80 meter höga fällbara vingsegel som mer liknar flygplansvingar än någonting från sjöfartens barndom. De här moderna seglen, de vrider sig automatiskt mot vinden, de justeras i realtid av datorer och kan i bästa fall kapa 30-50% av bränsleförbrukningen. Men det här är viktigt alltså, de kommer inte att kunna ersätta motorn, bara avlasta den. Om det nu är så bara det. Modern sjöfart är hur som helst inte byggd för vindens nycker. Den är byggd för tidtabeller. Dagens globala ekonomi bygger på just-in-time-logistik. Hamnar, kranar, omlastning, lastbilar och järnväg. Allt det här är synkat i timmar, ibland minuter. Ett containerfartyg som anländer 6 timmar sent kan skapa en enorm dominoeffekt av förskjutningar som ekar genom hela logistikkedjor. Och så har vi effekttätheten hos seglen. Ett stort containerfartyg behöver ofta 40-80 megawatt kontinuerlig effekt. Det är lika mycket som i ett mindre kraftverk. Den effekten måste finnas där, oavsett om det är stiltje eller storm. Och det kan bara en dieselmotor garantera, realistiskt sett. Tills vidare åtminstone. Så vad i hela fridens dag ska vi då ta oss till med tanke på framtiden? Det ärliga svaret är väl att det finns ingen patentlösning. Vi kommer att behöva en schweizisk armékniv av lösningar. Dieseln får lov att bo kvar i några sektorer, men allt mer sparsamt. Hybrider tar över andra sektorer. Elektrifieringen, den fortsätter där som den fungerar. Små modulära kärnreaktorer, jo, kanske. Och biodiesel, jo visst, i så stora inblandningar som det är möjligt och vettigt. Men också metanol och ammoniak. Flyget och militären får gå över allt mer till syntetiska bränslen. Och sedan, vi får ju hoppas att det dyker upp ny teknik som vi inte har uppfunnit ännu. Och det gör det ju nästan säkert i och för sig. Vi måste alltså göra det vi alltid har gjort i mänsklighetens historia. Uppfinna oss ur knipan. Det vi saknar är kanske bara modet att tänka utanför den där berömda lådan. Att inte se dieselmotorn som både problemet och lösningen, utan som ett kapitel i en mycket längre berättelse. Och dieseln, den har inte sagt sista ordet ännu. Ångturbinen dog ju inte heller när förbränningsmotorn tog över. Den drog sig bara tillbaka till kraftverken. Hästen försvann inte heller när bilen kom. Den flyttade till travbanorna och vem vet vart. Och dieselmotorn, den kommer sannolikt inte heller att dö. Den kommer bara att förändras. Anpassas. När vi bygger nästa värld med vad vi än uppfinner härnäst. Det var allt vi har tid för den här veckan. Men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa lördag. Du hittar det på Yle Arenan då. Marcus Rosenlund tackar nu för sällskapet och säger hej så länge.